Hej och välkomna till det andra avsnittet av podden Snutsnack med mig Hasse Brontén. Idag så pratar jag med polisen Micke Riggo som berättar om förvåningen när någon öppnar dörren och det inte riktigt är den personen med den klädseln man tror att det ska vara. Och vikten av att inte göra som personen tjatar om med den där speciella jackan i det här fallet. Var försiktiga där ute och ha en riktigt trevlig lyssning. Ja, men välkommen till Snutsnack, Micke Riggo.
Tack.
Vi har inte jobbat tillsammans, men vi har jobbat på samma avdelning har vi gjort.
Stämmer.
Det som i folkmun kallades för Rave-kommissionen. Som jag faktiskt med och startade upp. Men du, jag var där mellan 96 och 98 och du började där senare, va?
Ja, 99 till, jag lyckades hålla mig kvar till 2005. Sen fick jag inte vara kvar längre.
Var det så?
Ja.
Ja, men du kanske inte var unga poliser.
Nej, då var jag gammal.
Men det var en otroligt rolig plats att jobba på, tycker jag.
Ja, ja, otroligt. Alltså, det hände ju många sjuka saker.
Ja,
faktiskt.
Ja. Ungdomar och narkotika, det kan vara en intressant kombination.
Ja.
Vad heter det? När började du poliskolan?
1990.
Mm.
Precis, så jag hade den fina rektorn Göran Lindberg.
Ja, honom hade jag också som rektor.
Ja.
Därför vi blev som vi blev.
Exakt.
Men hade du planer liksom på att du ville bli polis när du var yngre, eller?
Nej, jag hade inte en plan på att bli. Fanns inte mina tankar.
Det var,
nej, alltså, det är liksom inte en chans. Var det något jag inte skulle bli, så var det polis.
Alltså.
Ja. Nej, men det var en slump liksom. Jag hade ingen jobb efter gymnasiet och gick och liksom bara liksom drog bena efter mig. Och sen så var det faktiskt min morsa som hittade ett jobb på som civilanställd på Huddingepolisen.
Okej.
Okay. Så det började där och då fick jag liksom upp ögonen för att det var något jävligt roligt arbete.
Jaha, du träffade många poliser,
ja,
där?
Ja, så jag träffade många poliser. Jag jobbade där som civilanställd ett år.
Vad gjorde du då?
Jag jobbade på beslaget.
Jaha.
Stöldgods, hittegods och beslagtagna saker.
Okej.
Okay. Så det var lite roligt. Och då jobbade jag tillsammans med Åsa Kylén, hette hon då.
Okay.
Som senare gifte sig med Hans Holmer.
Jaha.
Så många historier både från henne och honom faktiskt.
Just det, och för er som lyssnar och inte vet vem Hans Holmer var, så var ju han den som ledde Palmutredningen.
Exakt.
Så det är klart att
från början.
Ja, från början.
Ja.
Och den har väl inte varit någon succé om man rent historiskt för svensk polis kanske.
Nej. Ja, men det var då jag fick upp ögonen för att det kan vara jävligt intressant och kul.
Hade du några i din släkt eller omgivning som jobbade som poliser?
Nej. Nej.
Ja.
Inte.
Och så morsan då när så är jag söker med poliskolan.
Hon var glad.
Alltså vart
hon? Ja. Min son och farsan också.
Min son ska få en utbildning.
Ja, typ.
Vad kommer du ifrån, för vad jobbade dina föräldrar med och sådär?
Morsan jobbade på Astra och farsan på Scania, så du kan gissa var jag kommer ifrån.
Ja, jag finns på sätt.
Ja, precis.
Ja, ja, så det är, ja, men arbetarklassfamilj kan man säga det, eller?
Ja, det måste man väl säga.
Mm.
Absolut.
Knegare,
gamla klassiker.
Ja. Ja, då gick du 90 då, då var ute i Sörentorp då på skolan. Ja.
Superbra ställe.
Ja. Ja, det var trevligt.
Ja. Ja, kul.
Gillade du polisskolan då?
Jag aldrig gillade att plugga.
Nej.
Faktiskt. Det var mest en lång väg för att bli klar på något sätt.
Ja.
Det var ju inte där man lärde sig på något sätt att bli polis.
Nej.
Grunderna på något sätt och kanske att trivas eller att åtminstone ha uniform på sig.
Mm.
Men alltså, när man lärde sig saker, det var när man började jobba.
Mm.
Ja, i uniform.
Just det. Ja, väldigt lärorikt.
Ja.
Träffa äldre kollegor. Och... Ja. Ja, jag har ju bett dig att ta med en historia som du som har påverkat dig lite och som du kanske återkommer till. Och, vad, vad, Vad tänker du på när du tänker tillbaka på saker som du har varit med om sen, ja, 90 eller sen kanske 93 när du var färdig då?
Ja, du sa ju det att jag skulle försöka hitta en story. Mm. Men det har ju varit lite svårt. Men en händelse som jag liksom hela tiden kommer tillbaka till. Mm. Så, som jag funderar på vad som kunde ha hänt om vi inte har gjort på det sättet vi gjorde. Mm. Så det var på, när jag var på rave. Rave-kommissionen på, det var väl i början, det kanske var 2000 eller någonting. Mm. Jag och en kollega hade fått ett tips, precis som vanligt tips på att det kunde hanteras narkotika i lägenhet här på Söder. Mm. Och vi åkte dit och stod utanför dörren och lyssnade som man gjorde. Mm. För att höra om det var någon där inne. Och vi hörde liksom att ja, men det var någon där inne i lägenheten, men det lät lite konstigt. Och vi körde först en chansning. Vi ringer på och sen ser vi vem som öppnar. Och sen tar vi det därifrån liksom. Mm. Men det var ju ingen som öppnade dörren när vi ringde på.
Vad bestod själva tipset till? Kommer du ihåg det? Vad var det?
Nej, men det att det skulle hanteras och säljas narkotika från just den lägenheten.
Just det.
Men det var inte liksom... Tipset fanns ju på en viss kille. Mm. Men det var inte han som öppnade dörren sen.
Aha, okay.
När vi väl kom in i lägenheten.
Men det var ingen som öppnade när ni ringde på?
Nej, det var ingen som öppnade när ni ringde på. Så vi... Då var vi ju nyfikna. Ännu mer nyfikna. Mm. På att det kanske kunde verkligen vara så. Att det ja, hanterades narkotika där inne. Mm. Så vi... Vi kom in i lägenheten till slut.
Okej.
Vi kanske inte behöver gå in på exakt hur fan vi kom in.
Nej, okej, men jag vet att vi hade ju också väldigt, väldigt olika former av taktiker för att ta in i en lägenhet.
Och ja, men exakt.
Att just få folk att öppna. Ja. Okej, ni på något
nu var det så att vi, precis som du säger, vi körde en taktik och det var ju inte på grund av den taktiken som vi kom in, utan när vi höll på som värst för att komma in så öppnades dörren.
Aha.
Och både jag och kollegan varit jävligt förvånade, för den personen som stod innanför dörren var ju inte den personen som tipset handlade om.
Okej, okay, varför, hur förstod ni det?
Ja, vi förstod, det var ju ett klart svensklingande namn. Mm. Som tipset handlade om. Mm. Och den som öppnade dörren där, det var så långt ifrån blåögd och Sandré-färgat tåg man kunde komma. Det var en rätt stor, kraftigt skägg och jag skulle tippa på någon arabliknande man. Iklädd hennes kalsonger och en skyddsväst. Alltså en,
kalsonger och
skyddsväst.
Det är ju inte det vanligaste man stöter på kanske.
Nej, det känns lite udda.
Vad händer då när man... För det är ju ingenting man lär sig på polisskolan. Vad gör du om en jättestor arab i kalsonger och skyddsväst öppna dörren? Hur går ni till vidare här?
Nej, men det var inte det vi tänkte. Det var absolut inte det vi tänkte skulle hända. Vi var inte beredda på att han skulle öppna dörren.
Nej.
Så hörde vi att det var folk, alltså fler människor i lägenheten.
Okay.
Så vi gick in i, ja, vi legitimerade såklart, vi sa att vi var polisen och ville liksom kolla vad som hade hänt. Och att vi sökte, ja, den person vi hade fått tips på.
Mm.
Och han var ju den här killen som öppnade, han var ju inte speciellt sugen på att vi skulle knata in i lägenheten.
Nej.
Så han ville liksom, han ville ju mota ut oss därifrån.
Okay.
Men vi gick in ändå. Vi visste inte liksom vad som skulle hända där inne. Vi hörde att det var någon till i lägenheten. Det var en liten lägenhet med typ en sovalkov. Så när vi liksom såg in i hallen och såg vi vardagsrummet, men vi såg liksom inte sovalkoven.
Mm.
Och vi knatade in där och liksom jag tog hand om den här arabkillen då. Mm. Och sen fick min kollega kolla in vem fan som var som låg och sov där, eller vem som höll på där inne. Och det var ytterligare en kille som för oss, för honom kände vi till, den vi hittade i sovalkoven.
Okay.
Och det visste vi var en komplett galning.
Okay.
Som hade gjort rätt många våldsbrott tidigare. Och även håller på med narkotika. Så det visste vi vem det var. Men vi visste inte vem den här arabkillen var.
Vad tänker ni då? När kommer ni in och hittar en kille som ni identifierar direkt för att han är känd av er sedan tidigare och ni vet att det är, som du tycker, en komplett galning som har utfört mycket våldsbrott. Hur agerar ni här då utifrån den kunskapen? Gör ni någonting? Kan man liksom ändra taktik då, eller får man bara låtsas som att det regnar?
Ja, men vi kände, både jag och min kollega kände liksom att det här var ju inte läge att ha kvar bägge två i lägenheten. Alltså vi var två, de var två. Det hade vi liksom, vi hade inte mäktat med det. Så vi kände liksom att vi får iväg en, så vi kan koncentrera oss på en person. Så åtminstone vi är två mot en. Mm. Det funkar ju. Så vi bestämmer oss för att den som vi känner till, det honom vill vi ha kvar. Okay. I lägenheten, så vi får snacka med honom och undersöka vad fan det är frågan om. Och den här killen som öppnade dörren i skyddsväst och kallingar, bort med honom liksom, så fort som möjligt, för vi visste inte vem det var. Nej. Så det är skitsamma, han ska vara bort härifrån. Så vi säger åt honom liksom att klä på dig kläderna liksom, och sen får du pipa iväg, så ska vi snacka med din polare här istället. Och då börjar han börja sätta på sig sina jeans och sätter på sin t-shirt, och sen så pekar han liksom mot soffan liksom. Jag ska bara hämta min jacka, den ligger där i soffan. Mm. Och då känner jag liksom att, nej men vänta du, jag tar din jacka och sen ger den till dig, för att den liksom inte, det kan vara fan som helst i jackan. Mm. Ja, men han propsar på verkligen, jag ska hämta jackan, den ligger i soffan, bara sluta upp nu, jag ska ta jackan bara, sen drar jag. Och då liksom jag tar jackan som ligger i soffan. Och sen känner jag igenom jackan, han slänger den till honom. Och så säger jag, du har fått en jacka, du kan dra. Och han pep iväg där. Han var ju liksom, han pep iväg där rätt fort. Visste sig senare att han var ju efterlyst. Men det är en annan fråga. Det är en annan grej.
Men hur missade ni det då, att han var efterlyst?
Ja, men vi kände liksom, det här var ett sånt jävla spänt läge att det spelade liksom ingen roll vem han var. Han ska vara bort därifrån, för den här personen som var i lägenheten.
Okej, ja, det var du missuppfattade. Han som ville ha jackan var den första killen.
Ja, det var arabkillen.
Ja, jag fattar. Okej,
ja, som han, inte vi visste vem det var.
Vad var han efterlyst då?
Ja, men det var, han skulle in på något förhör för något han hade gjort. Det var inget så här. Det var ingen större grej.
Okej. Det är nästan tårta på att släppa han efterlyst, va?
Ja, det är nästan tårta. Men bara det att när jag och sen tittar i soffan, när vi hade fått iväg den här killen nummer två, han som vi kände till liksom, mm. han som var en eller är en komplett galning, han var ju också efter det, så det var inga problem med det. Så honom fick vi bort från lägenheten in på stationen, sen började vi göra en husrannsakan där, och precis den här jävla jackan har legat i soffan, han som var så jävla, han ville verkligen ha sin jacka. Där mitt emellan soffkuddarna så låg det instoppat en 9 mm pistol med kula i loppet. Och då kände jag liksom, fy fan, tänk om jag hade låtit honom liksom bara gå och hämta sin jacka. Vad fan hade han gjort då? Hade han tagit pickan?
Okej, så den låg liksom med...
Den låg liksom med nedstoppad med liksom pipa och mynning neråt. Så hade han bara stoppat in handen mellan soffkuddarna, så hade han greppat den. Så det var liksom, det var sådär, fan hade hänt.
Just det.
För senare så visade det sig, den här personen som vi släppte då, han har ju liksom poppat upp både här och där under årens lopp som han har varit polis. Mm. Det här var ju ändå, säg att det var 2000, det är ju fan 17 år sedan.
Uh-huh.
Så han har ju figurerat, och det är ingen bra person.
Uh-huh.
Han hittades för ett par år sedan skjuten och uppeldad i Stockholm, den här personen. Så man vet ju inte riktigt.
Vilken rysare.
Ja, det var en riktig sån här wake up.
Är det någonting som poppar upp ibland?
Ja, men det är det där jag fick mig liksom, att varenda gång man gick in i en lägenhet, att det var ju alltså att ha koll på vad personerna gör i lägenheten eller i villan eller vart man än. Så att man har koll på vad. Det är inte bara det att de kanske droppar eller slänger narkotika. Mm. Utan det finns så mycket annat de kan hitta på.
Mm.
Och det har jag haft med mig, även min kollega. Vi var ju båda så här, bara shit. Vad fan hade han gjort? Vi vet ju inte det.
Och för er som lyssnar då, kula i loppet innebär ju en pistol där man, när man mantlar den så att säga, så trycker man ju upp en kula i loppet. Det har man ju inte vanligtvis. Utan man måste...
Det är ju liksom... För att kunna skjuta snabbare.
För att kunna bara trycka på avtryckan.
Bara trycka på avtryckan. Behöver inte göra någonting mer.
Och när någon säger till dig då, jag måste ta min jacka, får du, är det någonting som kanske...
Nej, det är inte... Ja. Nej, men att man tänker liksom på vad fan som kan hända egentligen. Nu händer det ingenting, vad jävla tur det är.
Men hur gick det med det här tipset då? Fanns det någon knark någonstans?
Ja, men det fanns ju lite knark där. Det gjorde det. Det gjorde så det var ju tur. Så vi var ju rätt ute i alla fall.
Men hur gick det med det här vapnet då? Kunde ni styrka vem det här vapnet var?
Ja, vi tog ju det såklart i beslag liksom, och han hördes emot det. Han hade ju dessutom, jag tror om jag inte minns fel, så fanns tror jag fanns hans fingertryck på någon av kulorna liksom, som låg i magget.
Okay.
Ja. Men ja, du vet ju också vad man döms för med, så det är inte mycket.
Nej. Men okej, okay, så den första killen som då, det måste ju ha varit en syn då, i kalsonger och skyddsväst, så det fanns ju kanske någon hotbild mot honom redan.
Ja, men precis. Jo, han var ju säkert hotad från andra kriminella människor.
Mm.
Så han var ju vaken.
Den här andra killen som ni kände igen då, som en form av vettvilling, vet du vad han gör idag?
Nu var det ett par år sedan jag såg honom, men då var han ungefär, såg likadan ut.
Mm.
Jag vet inte hur mycket man ska gå in på honom, men
nej,
han är ju dömd för diverse brott också.
Ja, vilken story alltså. Så att, det här är inte heller kanske något som man lär sig direkt på polisskolan. Och,
nej, man gör inte det.
Utan har det inte varit så många gånger att man har lärt sig av sina misstag?
Absolut. Jo, definitivt.
Jag kommer ihåg en gång vi tog en liten, eller det var ingen liten knatch, men det var en 3-4 gram haschbit nere i Kungsan.
Ja.
Och sen mötte jag en gammal heroinist som, jag gick ju på Plattan då, jag, några fotpatrullerade bara Plattan på den tiden, och sen så sa han, ja, hur går det för då grabbar? Jo, men det går bra, jag tog den här, så höll jag fram den här 3 gram, tog han den, svalde.
Det är tårta.
Tror jag berättade för någon. Jag kan säga att han, den killen i Kungsan som blev rapporterad för narkotikabrott, det upprättades aldrig någon anmälan. Alltså jag skämdes, vad ska jag göra? Jag tog in han på klock, det fanns ju en klock där.
Ja, just det, precis. Ja.
Så skulle få honom att spy upp den där haschbiten, men det gick ju inte.
Nej.
Så att så jag höll ju narkotika långt, långt bort från folks fingrar alltså.
Ja, det har man ju...
Som en reptil alltså.
Ja, men det har man ju lärt sig, att det går så jävla fort.
Och han kom ju fram sen och bad om ursäkt. Han bara, för jag träffade honom dagligen.
Ja.
Och alltså, jag måste be om ursäkt. Jag vet inte vad som får i mig liksom.
Nej, men det har jag också varit med om flera gånger på liksom gatan, att folk, att de har, man ser att de har något i handen.
Ja.
Och man liksom kan inte hålla deras händer tillräckligt hårt, utan de sväljer det.
Sen har också varit med om
10-15
gram kokain på en ryamatta, inte heller en höjdare.
Nej.
Det är liksom i stort sett borta. Det går inte att få upp.
Nej.
Och styrka hur mycket det var.
En besudlad ryamatta.
Ja, precis. Så att, det gäller att ha koll på saker och ting.
Ja, definitivt. Det går fort. Ja, det lärde man sig rätt fort när man börjar jobba med narkotika.
Händerna.
Ja.
Och folk är fingerfärdiga också.
Riktigt snabba också.
Och ibland upptäcker ju någon annan kollega det man inte har sett själv, fast man står med närmast den personen.
De är skickliga på att droppa narkotika och liksom göra sig av med narkotika på alla möjliga sätt.
Men vad gör du idag? Du har jobbat mycket med narkotika då, sen 99 du började med och det var, och för er som inte känner till den, rave-kommissionen var, det hette egentligen, vad heter det, roten... För
ungdomars narkotikamissbruk eller någonting.
Ja, just det, precis.
Och den levde ju vidare rätt länge.
Ja, det gjorde det.
Ja. Det var ju bara för att i samband med nya polisorganisationen här, då la man ner den helt och hållet.
Men vad gör du då?
Jag är polis.
Ja, det är det.
Ja. Jag sysslar med, jobbar som spanare.
Ja, det gör det.
Ja. Med lite allt möjligt, måste man säga. Narkotika och människohandel och sådana saker.
Gillar du ditt jobb?
Ja, men det gör jag. Det är helt okej. Okay. Visst, det finns ju dagar där det är skittråkigt.
Såklart.
Ja, men det är...
Men blev det som du hade tänkt dig med när du sökte?
Ja, jag hade nog egentligen inga förhoppningar. Det låter ju skittråkigt, men jag visste liksom inte vad som skulle hända. Man har ju fått vara med om så otroligt många konstiga grejer.
Mm.
Det är ju ett roligt jobb. Man har ju kul på jobbet.
Ja, det som jag saknar mest faktiskt. Visst, de här händelserna är ju spännande att uppleva. Man har ju många sådana bagaget också. Men det är ju faktiskt kollegorna.
Mm. Och höra alla stories som berättas. Man tror inte att det är sant vissa grejer. Det är helt
vissa
sjukt.
Grejer tror man inte är sant. Jag vet att en kollega berättade för mig att han hade varit på ett stående dödsfall.
Ja.
Och tänkte jag, vad menar du? Jo, det var en kille som hade dött och sen hade liksom knät låst sig lite. Och så hade han stått mot en vägg. Så jag har sett polaroidbild. De tog bild på honom.
Ja.
Jag kan säga att det är inte många som har varit på ett stående dödsfall.
Nej, sjukt alltså.
Så det finns oerhört mycket sådana historier. Men lärdomen av dig då, om det är någon blivande polis som lyssnar kanske, är att visitationerna är ju oerhört viktiga.
Superviktiga. Det kan jag mena, även om man tror att man har känt igenom varenda ficka och varenda vrå på kroppen, så kan man ju ha gömt vad fan som helst där.
Nej, det är svårt.
Ja, det är skitsvårt.
Jo, men jag tänkte höra lite med dig angående snutfilmer.
Mm. Det blir ju en, ja precis.
Kollar du på sånt?
Ja, men det gör man ju, det är klart. Det är ju, produceras ju hur mycket som helst. Både bra och dåligt.
Ja, både bra och dåligt. Vad är dåligt då?
Alltså, dåligt är ju sånt som när det är en svensk produktion, när man inte håller sig till hur det funkar i verkligheten. Ja, alltså när man rör sig helt fel i terminologin och alltså, det blir fel beslut och då blir det inget bra.
Har du något exempel på något sånt?
Nej, men alltså jag tycker inte om Wallander.
Nej.
För där blir det konstigheter. Det är poliser som anhåller och du vet, det är... Nej, sånt där stör man sig lite på.
Ja, just det. Det är klart.
Men därför, det finns ju en hel del bra grejer också.
Mm. Vad tycker du är bra då?
Alltså något som jag tycker är bra, eller som jag kollade på, The Killing.
Ja.
Med Joel Kinnaman.
Ja.
Bland annat.
Mm.
Alltså det är bra, för det är en så pass lång story. Det tar lång tid innan man kommer fram till vad som har hänt.
Mm.
För det är ju så det är.
Dock inte svenskt.
Nej, inte svenskt. Tyvärr.
Även om han är det såklart.
Ja, så jag gillar ju Beck liksom. Det är mest för Gunvald, jag får säga. Ja, men det är bra.
Varför är det så att även poliser gillar Gunvald?
Jag vet inte, det borde man inte göra. Faktiskt.
För han är ju ganska skränig.
Ja, det är definitivt.
Liksom, inte alltid trevlig.
Nej.
Men kan du se poliser i honom, så att säga, i hans karaktär?
Ja. Absolut. Det har man ju... Ja, jo, men det har man ju sett under årens lopp.
Ja.
Som man kan koppla ihop med just den karaktären. Definitivt. Sen är det ju på film, så det är ju uppskruvat liksom.
Ja, men det är klart.
Ja.
Tänk dig hur jävla tråkigt det skulle vara om de hade filmat en dag när du var på jobbet liksom. Alltså det...
Ja, det är ju fruktansvärt tråkigt alltså. Att jobba som spanare.
Det är mycket vänta.
Ja, det har, så kan man se till att man har ett bra abonnemang på telefonen.
Fri surf
på Netflix. Så är det ju.
Ja. Mm. Ja, också lite då för er som lyssnar, men om man till exempel spanar på, låt säga, en lägenhet, så om man är några stycken som är ute och spanar, så kan inte alla sitta och glo på samma trappuppgång. Då får väl...
Exakt, man turas om och hålla spiken liksom.
Ja, och då de som håller sig längst bort får försöka sysselsätta sig med något annat för tillfället.
Så är det.
Jag jobbade ju på span på Säpo. Jag tror aldrig jag löst så mycket korsord som då. Då fanns det ju inget...
Fanns inte Netflix då?
Fanns inte Netflix.
Nej.
Nu är det måste ju vara en spanares dröm alltså.
Skitbra.
Ja. Och kolla på, liksom på.
Det går ju inte om det är på vintern på kvällen. Då lyser hela bilen upp.
Nej, det går inte.
Ja. Sommaren är bra.
Sommarspanien är bäst.
Perfekt.
Men kommer du pensionera dig som polis, tror
jag? Ja, det tror jag. Jag tror det. Ja. Kan du... Förhoppningsvis, om man nu får leva så länge.
Ja, nej, men exakt. Ja.
Men det är klart, jag skulle kunna tänka mig massa. Det är ju så, när man har jävligt tråkigt i spanbilen, det är då man börjar fundera på, vad fan ska jag göra? Det här är skittråkigt.
Mm. Men så händer det något plötsligt.
Ja, så händer det någonting. Då är det lite roligt igen.
Vad heter det? Kan du se hur har... Du har ju varit ute och jobbat under hela din polisiära tid egentligen. Ja. Vad, kan du se någon förändring liksom bland brottsligheten ute, och hur är din bild av idag?
Ja, men jag börjar ju tjänstgöra liksom i Huddinge, eller Huddingepolisen heter det då. Vi hade ju polisstationen mitt i Fittja centrum.
Mm.
Och det var ju så när man åkte till jobbet där, det var ju, man ställde sin privata bil på parkeringen i centrum över natten när man jobbade liksom.
Mm.
Och det hände ju egentligen väldigt, väldigt, väldigt sällan hände något med bilen. Och alla visste ju att de bilarna som stod där, ja, det var ju poliserna som jobbade. Mm. Så det var ju liksom inga konstigheter. Visst, det kunde hända att det åkte in en sten genom fikarummets fönster liksom. Men det var så sällan. Mm. Så klimatet har ju hårdnat. Något oerhört.
Hur menar du att det är idag då?
Nej, men alltså, jag tror ju inte att det finns en chans att man skulle kunna liksom ställa en privat bil, så att säga, om polisstationen hade legat kvar i Fittja centrum. Så tror inte jag att man hade gjort det. Den hade nog kanske till och med varit uppeldad.
Ja.
Jag tror det. Och jag vet inte. Jag vet inte vad fan det är.
Men snacket med... När du snackar med folk då? När du snackar med kriminella, hur går... Hur är tugget, så att säga, ute på...
Nej, men det är ju grövre. Alltså, det är ett hårdare klimat.
Mm.
Där man tidigare kanske nöjde sig med liksom att markera, att sticka kniven i någons arsle eller någonting. Nu skjuter man ju personen istället. Och det har ju gått från att liksom sticka kniven i någon för att markera till att kanske skjuta i benet. Och nu skjuter man ju liksom för att bara göra slut på personen.
Av vilka anledningar gör man det då? Jag kan tänka mig, dels så har det eskalerat våldet, men det är också, jag tänker att om du hugger en kniv i arslet på någon för att markera, så finns ju den personen kvar också.
Ja.
Och för att kunna hämnas mot det.
Ja. Jo visst, det är klart att det kanske blir att han blir förbannad liksom och ska göra någonting.
Mm.
Nej, men vet inte, där blir vi på något sätt lite hårdare. Och framförallt i jag tror att det har blivit värre runt om i förorterna i Stockholm.
Mm.
Faktiskt. Det är ungefär, jag menar, det ser ju ungefär ut på samma sätt som när man började i början av 90-talet. Jag menar, det såg ju likadant ut i Rinkeby och sådär, men det var lugnare på något sätt.
Mm.
Jag vet inte fan vad som har hänt. Mycket, mycket värre.
Mm. Nej, men vi kunde ju ställa ön. Vi hade ju många... Case i Rinkeby där vi ställde bilen och...
Ja. Och där, man kunde ju gå runt i Rinkeby och Tensta och alla de här ställena liksom, utan att bli påhoppad, alltså ifrågasatt eller...
Men om du går in som spanare där nu då?
Nej, det är inget bra. Det är inte... Alltså nej. Det finns ju liksom till och med vanliga hantverkare, man säger så, som har liksom blivit påhoppade och misshandlade för att de har blivit tagna som en spanare. Eller en polis.
Just det. För det är väl en... Det skulle ju kunna vara en klassisk disguise.
Ja, men det är liksom det. Det är som,
en hammare i sidan.
Ja. Ja, men det har vi... Ja, där blir vi hårdare.
Så det är inte en fördel att vara en vältränad snickare som går med en proteindrink i ena handen och en banan i andra.
Precis, och ryggsäck med sido... Eller byxor med sidofickor liksom.
Precis. Nej. Ja, det är lite skrämmande.
Ja, men det är lite... Det har blivit hårdare, tror jag.
Mm.
Faktiskt.
Det är mycket snack nu när man läser i media om poliser som slutar. Så har du haft kollegor som har slutat? Då?
Ja, jag känner till rätt många som har slutat. För att... Ja. När polisen inte riktigt kan sköta det de ska göra, så finns det ju marknad för privata företag. Och det kommer vi nog se ännu mer av nu.
Mm.
Det känns som att det... Ja, det blir som i USA. Vi ligger ett gäng år efter bara.
Ja, om det är så är det ju en tragisk utveckling, och vi hoppas att vi kanske kan få stopp på det på något sätt.
Ja, hoppas på det.
Du, stort tack att du var med i Snutsnack.
Ja, roligt.
Och ha en fantastiskt bra dag.
Tack tillsammans.
Tack. Stort tack för att du lyssnade på Snutsnack. Jag får väl be om ursäkt för en lite extra hes Hasse Brontén under det här avsnittet. Jag skulle vilja pitcha lite extra för Snutsnack på Facebook. Där har jag en sida där man kan diskutera de olika avsnitten. Man kan även komma med feedback, tankar kring vad man skulle vilja höra. Kritik går också bra. Det heter Snutsnack och finns på Facebook. Tack än en gång och vi hörs i nästa vecka.